Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nu är det tredje gången jag spelar in hemifrån. För att först så hade jag symptom. Och sen så fick jag covid.
Ja.
Så det var ju tur att jag var hemma när jag hade symptom som var sjukt svaga. Och alltså, det är så jävla bra läxa i så här... Det är ju det som är grej. Att man bara, ja, det är bara lite halsont. Och hur många gånger har man inte... under året varit den som typ ställt in grejer eller tagit emot meddelanden från folk som ställer in grejer som är så här, ja, nu har jag lite halsont, det är förmodligen inget, men man ska ju stanna hemma. Och så bara, ja, gud vad bra, fast också oj vad jobbigt det blev så här. Men den här gången var det ju så jävla bra att jag gjorde det.
Verkligen.
Om jag får klappa mig själv på axeln.
Men hur, alltså, verkligen... vill du beskriva, vad var liksom första känningarna? Det här är jättefascinerande, det här är ju historiskt.
Ja, nu får du liksom inifrån covid. Ja. Jag fick vanlig förkylningssymptom, alltså så här, lite ont i halsen. Och sen så fick jag som kändes som en bihåleinflammation. Så att jag var helt säker på det, för att det var det, för att jag kollade, alltså jag läste alla så här typiska covid-symptom online. Och det, då var det inte beskrivet någonting som jag hade. Men sen så pratade jag faktiskt med din och min gemensamma agent,
ja,
Tove. Och hon bara, men jag hör ju på dig att du har covid. Jag bara, vadå? Hon bara, du har så här covid-näsa.
Åh, jävlar.
Och då hade det varit... Ja, tydligen. Så att hon bara, jag har diagnostiserat fler på det här sättet.
Ja, men
och
sen hon så... pratar ju med så många varje dag. Och folk som du vet är programledare eller vad de nu är. Och måste vara noga som fan med att inte dyka upp på inspelningar och sånt. Och hoppa mellan jobb och vara sjuka. Så Tove, vår agent, kanske kan ta liksom FHM. Kliva in där. Blivit ett geni på att märka när folk är covid-sjuka.
Framförallt så saknar ju, hon skulle ju kunna lista lite symptom som inte stod på... Alltså nu ska jag säga så här, jag sökte inte över hela internet, men grejen är att det bör ju vara de första sökträffarna. Alltså i dessa tider så tycker jag att diverse organ liksom kan bli lite bättre på det. Alltså så att det är lätt att fatta. Men skitsamma, det spelar ingen roll, för att jag var... höll avstånd, var hemma, och som tur är... också liksom de få personer som jag träffade under då när jag trodde liksom att det var bihåleinflammation, så här, vi kan väl se så typ utomhus och så. De har testat negativt allihop. Så det är ju liksom på något sätt en jättebra demo av vikten av avstånd.
Just det.
Efter typ en vecka kanske så fick jag lite mer så där klassiska som folk säger, med så här, att tappa smak och sånt där. Ja. Sådana där konstiga.
De säger också att det där varar. Alltså att, att folks smak och luktuppfattning har förändrats i grunden. Sen
nej, men alltså jag har blivit så uppskrämd av, du vet, folk har ju, det har ju varit på säkerligen på Nyhetsmorgon så här snack om att man kan träna upp sitt luktsinne igen genom att så här, lukta på olika saker. Men jag har faktiskt fått tillbaka det redan. Så att det var inte, det måste inte vara för alla så. Liksom.
Slap in their faces. Jenny Strömstedt har liksom varje vecka och Steffo tar upp det här att de inte har så bra lukt och vad det är för någonting. De måste träna upp och lukta på vad fan de kaffebönor eller vad de har på med. Ingen aning. Men okej, okay, men jag reagerade på det här med oj vad läskigt, och jag tänker kanske inte automatiskt att du kan bli sådär farligt sjuk och hamna på sjukhus, men att man kanske kan råka smitta någon som lättare kan hamna där.
Och, ja, exakt.
Jag kanske berättade det här för dig att i våras, eller förra våren är det ju nu, jävlar, så blev ju en alltså jämnårig kompis med mig covid-sjuk och fick ligga inne. Och fick alltså hjärt- och lungproblem som fortfarande består ett år senare. 32 år gammal. Så man vet ju inte det. Så det är ju så jävla bra att ni, som du säger, att det var så experiment och demo på att avstånd funkar och att man ska vara noga med symptomen bara. Orka vara den jobbiga som ställer in, fan.
Jag vill också fylla på att det finns fler exempel runt omkring oss med personer under 35 som har fått ligga inne. Så att det är läskigt när man går och väntar på. Jag har också hört att det är typ 10:e dygnet som det kan bli ett dyk mot respirator typ. Och då så var det ju lite nervöst att vänta in det. Det var också folk i min närhet som också fick corona som det var kanske lite nojigare med. Men det som jag tror att det är lätt, alltså om man tittar på statistiken så är det väldigt lätt att tänka så här, ja det är bara gamla och jag är inte gammal så då behöver jag inte vara så nojig, men det räcker ju med att vara en av de här typ vadå 39 som är får liksom inte klarar sig i covid. Och det vet man ju inte att man är innan man har det.
Nej, men
fan vad det här
bara
är platt.
Nej, men, ja, men vänta nu. Att vi, och att vi bara går på dödsfall. Alltså det här är ju folk som blir svårt sjuka, mår fruktansvärt och sen ofta har långvariga konsekvenser.
Ja,
så vi räknar
exakt
också det där jävligt skevt. Alltså att Tommy Körberg låg i respirator. Hade du missat det också?
Nej, det hade jag faktiskt inte.
För han var med på Malou för några veckor sedan. Typiskt frilans-tv. Och jag satt och lyssnade på det här och var så här, respirator för mig är, det är så, alltså genom tv och film, så extremt på något sätt. Det är,
ja,
så,
det är det.
The last frontier, tänker man. Och att han bouncer tillbaka för att kunna sitta hos Malou och återge det här är ju fantastiskt. Men man vill ju inte riska det. Det räcker med
Tom. Nej, men och sen så tänker jag också, jag blev så jävla berörd av Nemam Ghafouri, vet du vem det är?
Nej.
Det är ju då en svensk-kurdisk läkare som från Märsta som vigde sitt liv åt att jobba med yazidier som har hållit som sexslavar hos IS, och sen för typ 3 veckor sedan så skrev New York Times ett reportage om mödrar som har blivit återförenade med sina barn, alltså då barn till IS-personer, och de citerar henne i den artikeln. Hon var liksom en viktig person i det, och hon ska då ha fått covid i något slags men skyddat boende för de här mödrarna och barnen, tror jag. Och sen så får hon till slut, så gick hon med på att flygas till Sverige för att få vård, jag tror på Danderyds sjukhus, och där hon också sen dog 52 år gammal.
Det är fruktansvärt.
Det är fruktansvärt, men det är, alltså, det är så jävla, jag blev så jävla drabbad av det här. Jag har typ läst allt möjligt om henne nu, och hon hade typ kunnat kommunicera så här under den där flygplansfärden tillbaka till Sverige. Hon visste ju inte ens om hon skulle klara sig för att typ kunna säga hej då till liksom sin familj, sin mamma och sina syskon. Men då hade hon sagt att det var värt det, allt.
Oh, Gud.
Alltså, nej men, alltså rest in power, Nemam Ghafouri. Det, kom ihåg det namnet, läs om henne. Det är så jävla inspirerande. Och också om man tänker så här, 52, det är inte gammalt. Mm. Alltså vad är liksom, säg någon som är 52. Jennifer Lopez. Ja, okej. Okay.
Men Britta, jag är nyfiken på hur du tacklade det här tillfrisknandet, körde du på något slags alternativmedicin eller att du drack gurkmejavatten eller så? Har du sådana tendenser?
Alltså 100% kolloidalt silver heter det väl, som jag fick intravenöst. Nej. Av en shaman samtidigt som den liksom masserade min yoni.
Alltså det här du sa precis var så mycket orosanmälan. Har du något av en böjelse mot såna här alternativa Gwyneth Paltrow-aktiga mediciner? Eller hur har du försökt att snabba på tillfrisknandet?
Alltså, jag ska säga så här. Jag har inte försökt snabba på något tillfrisknande. Det enda jag har verkligen försökt hålla mitt huvud ovanför vattenytan. Mm. Alltså verkligen. Det har inte varit vackert.
Inte ens en Ipren?
Jo. Men okay. Jag är ju... Okej, men där kom...
Ja,
Du in. Nu kommer du in lite på min ömma punkt här. Ja. I övrigt så ändå... evidensbaserade liksom handlingsförfarande när det gäller olika saker som jag ska ta mig an. När det gäller sjukdomar så är jag typ lite skeptisk mot piller.
Herregud, vad läskigt sagt.
Nej, men alltså, det är inte läskigt sagt att jag så här, inte, om jag typ har ont i huvudet så tänker jag så här, det är bättre att jag dricker mer vatten istället för att jag ska typ ta en Alvedon.
Den nivån är fine. Det kan vi förstå. Men varför jag kommer in på det här, inte bara för att jag är nyfiken om jag själv skulle till slut få corona eller så, utan det har ju vädrats anklagelser, måste jag säga. Svåra anklagelser. Och jag är lite nyfiken på hur detta ska besvaras eller bestraffas från din sida.
Okay.
Det kanske pågår en rättslig process i detta nu. Och jag är förvånad att du inte själv har lyft det här. Och
vänta, mot mig?
Ja, och antagligen den fatwa du har utfärdat mot upphovsmännen i detta fall.
Okej.
Ja, det är chockerande, måste jag säga. Men jag tror alla som har sett det här är nyfikna på hur du ställer dig till detta och vad din respons kommer bli. Fruktansvärt hård, gissar jag.
Ja.
För vi som har sett den här tv-serien blev ju ställda när det i Alla utom vi kom in en karaktär som ställdes inför Björn Gustafsson och Alba Augusts karaktärer. Vi har nämnt det förr. Det är en tv-serie regisserad och skriven av bland andra Jerka Johansson. Alltså en vuxen man med smeknamn Jerka Johansson som vi gillar i övrigt. Och i den här tv-serien så är de infertila och kämpar med det på olika sätt. Och de råkar på en person som väldigt självgott och glatt pratar om hur typ juicer och att sluta med kaffe var det som hjälpte för henne. Kanske det sista man vill höra om man kämpar med hormonsprutor och IVF och dyra fakturor kring detta.
Mm.
Och ja, jag hör ju på det att du inte har sett det här.
Nej.
Vilket chockerar mig. Jag skulle gissa att du hade fått flera hundra DMs.
Kanske säger något om hur få som kollar på den serien.
Men du håller med om situationen att personer man inte vet är infertila och kämpa med det, eller man inte vet ens vill ha barn, att då börja snacka om det och komma med oombedda råd och tips. Så det händer. Och sen så de och dividerar. Vad hette den här personen nu då? Vad hette hon som vi mötte på fiket, som vi är bekanta med? Och så här lät det.
Ändå. Hur går det för er då? Börjar ni bli bebissugna?
Ja, men det är väl ingen stress.
Det har varit svårt faktiskt.
Du, min pysslings bästa kompis hade problem som gjorde sån här, ja precis, som gjorde en sån här juice cleans.
Juice cleans?
Och det sa bara pang, tvillingar.
Ah, gud.
Ni borde prova det.
Ja,
verkligen.
Ja, det borde de prova.
Ja, men ska vi
får nästan...
Äter ni ekologiskt?
Ja, men man...
Ja, men jag tror inte bara för att jag åt bara ekologiskt nämligen.
Det är inte gratis.
Jag drack sellerijuice varenda morgon och ingen kaffe. Och här hamnar jag.
Hon heter hon bajsnöd också så här. Oma.
Brita heter hon.
Fitta!
Med två, med ett T.
Nej, men alltså så här. Det där är ju... ja, vad ska vi säga? Vad ska jag säga? Alltså, skämtet Britta Fitta det är, det bekräftar ju, jag har som en, heter det lackmuspapper?
Ja, lackmustest, en indikator, ja, på någonting.
Det är ju min indikator på om det är folk jag så här, orkar bry mig om eller inte. Om folk känner en ett tvångsmässigt behov av att dra Britta Fitter-skämtet. Därför att, vet du, Parisa Amiri, ja, jag har hört det sen mina fucking öron utvecklades klart. Ja. Alltså jag har hört Britta Fitta så många gånger och det är perfekt. Rakt in i Jerka Johanssons grafiska profil att vilja dra det skämtet.
Ja, men lite, va? Och det är väldigt talande för serien i stort, den här scenen. Och det slutar ju med att hon har fått ett sms av den här personen med ett T där det står, alltså, oombett råd återigen, hälsa kolon att boosta din fertilitet och liksom hjärtformade händer över en gravid mage. Det är ju svåra anklagelser att du skulle gjort dig skyldig till detta. Så hur,
alltså, menar du att det är jag? Alltså, menar du att det är jag som skulle ha...
Om vi
ha...
utgår från premissen, det finns en känd i Sverige med stavningen
som heter Britta, men man säger Britta.
Alltså, det finns en till person som heter Parisa i journalistiken.
Parisa Höglund.
Och hon är ju ändå någon som jag är så djupt imponerad av. Så jag är okej med den förväxlingen som sker ganska ofta.
Ja.
Här tar de ditt trademark 1T.
Ja.
Ja.
Men ska jag säga, alltså, vet du vad jag känner, Parisa?
Ja, hur känner du?
Det är ju den här fake-bilden av Britta Zackari som ibland dyker upp, va, i andras ögon. Alltså att jag på något sätt är någon slags renlevnadsmänniska. Eller alltså att jag är en sån som håller på med fucking juicer. Och det var ju därför jag var tvungen att skriva en träningsbok, för att effektivt döda den personen. Hela den boken som heter Jag hatar att träna, och det är ingen som bryr sig om det längre, men den har sålts till Norge och Finland, vill jag bara säga.
Hejo!
Säga varje gång. Hejo! Men den, alltså, den heter Jag hatar att träna. Jag tar upp så här att man kan dricka en öl efter man har tränat, eller man kan äta lite ost istället för så här en grön smoothie. Och ändå tror folk att jag älskar grön smoothie.
Men jag har aldrig sett någon äta mer pommes och godis.
Nej, alltså, men det blir ju som en slags... Och jag har fan... Det kommer knyta an till vad jag ska prata om senare. Men det är ju som en slags... Ska vi kalla det för... liksom kullen jag är redo att dö på,
ja,
för liksom rätten att äta pommes fritt, trots att man kanske liksom också är en person som känner till att det inte nödvändigtvis är så här 100% bra, därför att det är ju, vi pratar ju ganska mycket om mat, och i det här fallet så känns det som att det jävla josandet. Jag är inte förvånad. Du hör ju, jag blir typ uppgiven. Och för jag vet att det där är som en bild av mig.
Ja, men du, fan. Och bra att du tog upp det här då.
Och att kalla det för att det är rent. Alltså
är
clean eating. Det är också så jävla äckligt. Alltså den här paniken kring saker som är liksom att det ska vara smutsigt att äta fett. Eller att det ska vara ofräscht. Och, alltså, min absolut viktigaste text som jag har skrivit handlar om att jag är emot nyttig mat, för att folk bara säger jag försöker äta lite nyttigare, men det är ju bara, alltså, nyttigt är ju också fett, alltså nyttigt är att äta lite varierat och äta av allt, det är nyttigt, och att bara äta liksom kale är inte nyttigt.
Är det här oombedda råd?
En öm tå?
Är det här oombedda råd du kan tänkas smsa till en bekant? Är den god gränsen där? Nej. Okej, vi har att det här är en öm tå.
Nej, men,
och vi har att det är hämnd mot Jerka Johansson i horisonten.
Ja, det var ju när jag hade typ en idé om ett så här, alternativt program om att få barn. Alltså, och så, sen så snodde han den.
Ja.
Ja.
Slank rätt in och tog den och fick med sig SVT.
Alltså jag känner så här, det är konstigt att... ge honom så här mycket utrymme.
Nej, men, alltså,
nej, men alltså, ju så här, där han och jag borde mötas liksom jävligt bra är ju i att faktiskt kalla macka för måltid. För att det är ju det är min vanligaste middag när Kalle inte är hemma. Mm. Och han har ju typ någon slags restaurang med mackor. Så att där känner jag, vi borde egentligen vara bästa vänner.
Du landar direkt i vad har ni för gemensamma nämnare? Var kan ni mötas och enas? Otroligt fint. Antipolariseringsprojekt med Britta och Jerka. Men jag vill bara säga lite avslutande grejer om serien i stort. Du har säkert hört om den. Vi har snackat om den lite grann innan. Och det är ju så att Alba August spelar en 29-åring som är helt uppslukad av, upptagen av tanken att få barn. Mm. Och jag har bollat det här med några kompisar. Att jag
Vänta, är bara hon intresserad? Nej, inte men, Björn Gustafsson?
Jo, det är han väl. Men hon är väl mer panikslagen skulle jag säga. Faktiskt tolkar jag det som. Och det är väl det just för att det finns sån här att alla i ens närhet och bekanta och sånt tar sig friheter och fråga en dels och pressa en. Och hon är gift med sin snubbe också, vilket kanske adderar till den förväntan. Men annars har jag lite svårt att köpa den hetsen. Jag tror så här.
Att de är så unga, ja.
Men jag tror så här, jag har ju så mycket äldre vänner som fick barn först runt 35. Antingen precis innan eller efter. Och det känns daterat och avlägset på så sätt. Men sen också tror jag att mycket för att Alba August upplevs som så fruktansvärt ung. För att hon ju är ganska ung. I alla fall i relation till Björn ju. Som fyllde 35 här i år. Vet jag.
Ja, hur gammal är hon?
Du, hon är bara 3 år yngre än mig. Men kanske en kulturell grej. Att jag inte kan... Man känner inte in att hon eller varför hon vill ha det här. Sen är det en väldigt fin och rolig serie med några avsnitt som sticker ut och är extra sevärda. En excentrisk pappa, en excentrisk mamma som håller på med Kamasutra och sen bara liksom strösslat med olika såna här betraktelser och åsikter som ju gjort Jerka Johansson till en rolig person i folks ögon, vilket han i stort och mångt är, tycker jag. Men det här med Britta med ett T, det kommer en hem på det. Har du något favorit hämndscenario?
Jag får ruva lite på min hämnd. Jag tycker att Alba August tycker jag är något av det bästa vi har. Alltså jag tycker hon är som helt magnetisk. Mm. Men jag fattar vad du menar. Jag tror att det är därför jag känner mig så här nolllockad av att titta på den här serien också. För att det är inte lika sårbart att vara 29 och ha panik kring att man inte får barn jämfört med till exempel briljanta, otroliga Josefin Bornebusch IVF-resa i Älska mig, som vi ju har hyllat som fan i den här podden tidigare. Men där kanske det känns liksom lite mer äkta.
Men där hade vi ju enda invändningen att det finns inte en chans att Josefin Bornebusch skulle vara singel vid 37 års ålder. Så vi har ju alltid de här invändningarna. Så jag måste säga att Älska mig säsong 2 blev inte så bra, tycker jag, tyvärr.
Men vad fan, hon gör typ harmonika samtidigt och Guldbaggen nominerade Orka. Eller fick den en Guldbagge till och med?
Så kan man ju inte säga i recensioner att så här, men det är okej för hon gjorde en massa andra grejer samtidigt. Men Älskar mig säsong 1, absolut.
Men jag säger det.
Absolut.
Jag recenserar inte nu, jag bara är en person som känner med Josefin Bornebusch och tänker så här, fan, Josefin Bornebusch har också 2 barn. Och tänk om, hon har säkert behövt vabba.
Tänk om det var mer recensioner.
Och ändå skiter hon ur sig. Men fy fan, men alltså, tänk dig Parisa Myhring, när jag legat hemma i min covid-ångest och tänkt så här, Josefin Bornebusch har under tiden jag har legat här säkert sålt in typ 3 nya filmmanus och liksom med, inte med vänsterhanden utan liksom med samma hand avslutat filmningen av sin harmonika, som verkar vara en otroligt kul idé med att hon och Jonas Karlsson heter han, va? Mm. Typ så här, ett countryband. Så spelar hon huvudrollen och regisserar.
Men
och
är ni inte, du och Kalle inte inringda som cameos? Fan, du kämpar på med Bornebusch. Hon vill inte ha med dig i något projekt, verkligen.
Alltså, menar du nu att du ska få mig att må dåligt över att Josefin Bornebusch inte vill ha med mig i något av hennes projekt?
De få som hon ännu har gjort, det kommer säkert.
I och för sig, det finns ju projekt så att det räcker och blir över till typ varenda liksom medievan person i Sverige kanske.
Jag menar bara att harmonika, där fanns det ju mer av en beröringspunkt i att, med att ni två klär i cowboy-ish kläder. Ja, Josefin.
Nej, vet du vad? Nu när du säger det. Vad fan? Så det är liksom två personer på min shitlist nu.
Ja.
Är det Jerka Johansson och nu också Josefin Bornebusch? Varför kan jag inte få... Varför kan jag, tänk om jag hade fått... Vet du vad? Parisa... Ja. Alltså tänk om det var Josefin Bornebuschs tv-serie där den här karaktären Brita eller Britta eller vad fan man säger och någon säger fitta i bakgrunden. Tänk om det var Josefin Bornebuschs serie, då skulle inte jag höja ett enda litet ögonbryn. Jag skulle tycka att det kändes otroligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså fan vad sjukt att du tog upp det här med barnaskaffande. För att jag har nu under min lilla sjukdomsisolering här, de få timmarna som mina barn inte har slitit mig i stycken rent psykologiskt, så har jag faktiskt läst lite bok. Och jag har läst den bästa boken som jag kommer att läsa det här året, tror jag.
Det är starka ord.
Men det är starka ord.
Jag är,
och det är också lite deppigt.
Tveksam. Men jag är också pepp.
Okej, men jag är bara halvvägs in så att det kanske kan ändras. The Hangover Games, skriven av Sophie Hewood, som jag har ingen aning om vem det var innan. Men hon har skrivit, alltså hon är en journalist som främst skrivit om musik, som jag har förstått. Skrivit för The Times, Guardian, Vogue och så vidare. Skriver fortfarande för det. Och det är en självupplevd historia som handlar om när hon vid 34 års ålder jobbar i LA, bor i en studio apartment nära Chateau Marmont för övrigt. Hon skriver om kändisar och gör intervjuer liksom för brittiska, hon är från England, så hon gör, hon har uppdrag från brittiska tidningar. Och har en lite så här casual sexkontakt som är en musiker, och så blir hon på smällen.
Typisk sexkontakt.
Alltså, jag tycker inte det är ett rimligt ord.
Det är ett kul
alltså, det är inte en kille, alltså det är inte en pojkvän, det är liksom,
det är knappt, verkligen... vet du vad det är? Det är knappt en person.
Ja, fast alltså de har alltså jag tror att jag försökte akta mig för att säga KK. För att det är typ vad det är. Alltså de träffas lite slentrianmässigt genom åren. Alltså de har känt varandra länge, och typ när det funkar med hans turnéer. Och jag har googlat vem det här kan vara. Och det sägs på internet att det är en kanadensisk musiker som heter Chili Gonzalez. Men,
jag tror du skulle säga Justin Bieber.
Alltså då hade den här boken varit en helt annan bok, kan jag säga. Men hon det har också med saken att göra att hon precis innan har fått veta att hon har PCOS, tror jag det heter. Alltså någon slags hormonell förändring som gör att hon läkarna har liksom sagt att du kommer ha skitsvårt att få barn på egen hand. Och så blir hon bara, och det är därför hon går ut och ligger och tänker att hon inte behöver skydda sig, för att hon bara, jag kommer aldrig bli gravid, för den här är det kört, jag måste typ, och hon är liksom deppig över det. Och så blir hon bara gravid direkt, och ja, det handlar liksom om hennes graviditet och sen att, ja, väldigt mycket kring att bli mamma och inte göra det liksom på rätt sätt. Och den här boken, om jag skulle liksom få sälja in den till dig på en mening, eller okej, okay, typ en och en halv, men då ska jag berätta för dig, alltså det är typ sida 7, det är liksom rakt in i det här, det, och då är, det, då är hon på ett hon är på en resort i Mexiko, på en ranch i Mexiko, typ en yogaläger tillsammans med en av hennes kompisar som håller på med sånt på något sätt och fick ta med sig en plus en, för hon har ju såklart inga pengar heller, Sophie. Men hon får följa med på det här och hon beskriver det här yogalägret med massa rika Californians som går runt och säger namaste at the end of all their sentences. Och här är då den meningen som säger, som är så jävla bra. Then they would go back to San Diego and Brentwood and Marin County and carry on refurbishing their beautiful houses with the help of Mexican laborers who weren't allowed to use their indoor toilets, but instead had to piss in plastic portaloos because namaste didn't extend to welcoming the urine of migrant construction workers.
Mysigt! Men det här, alltså, är ju, det här ser man ju. Alltså det här är också en grej från när Ivanka Trump och Jared Kushner bodde på skattebetalarnas bekostnad i ett townhouse i Washington DC, att inte ens Secret Service-agenterna fick använda deras toaletter inne i huset.
Åh, herregud. Alltså inte ens inne i huset, inte ens en gästtoalett.
Så folket liksom fick bekosta de här temporära toaletterna som kostade oerhörda summor varje år då, för att det var för så många agenter. Så ja, det är en typ, det är en människotyp du beskriver.
Det är verkligen, eller som hon beskriver, jävla kingen. På ett tema som vi nyss har pratat om, nämligen vad man kallar det kvinnliga könsorganet. Det var ju, var det för 2 avsnitt sedan vi tog upp det? Du beskrev ju en gynekolog som var gäst i Nyhetsmorgon och som inte kunde säga vad det kvinnliga könsorganet heter. Eller hon sa kussimurra, vilket, ja.
Alltså medicinskt kunde hon säga vagina och sådär. Men vad kallar man det för vuxna kvinnor? Frågar Jenny Strömstedt. Och den här personen chockar, skrällar med både sin ålder och yrke att liksom åberopa kussamurra, vilket jag aldrig hört förut.
Ja, jättekonstigt. Ja. Och, men det är så sjukt att det här är typ exakt den situationen nästan. När hon är hos sin gynekolog och då graviditeten är ett faktum, hon, och så ställer hon frågan, eftersom hon då är en singel person, så frågar hon om det är okej att använda sin vibrator trots att hon är gravid. Alltså, okay. Sådana här saker kanske, folk kanske undrar sånt.
På riktigt.
Och då, ja, men du ser, alla bor inte i Sverige, okej? Okay? Alltså det här är ju, det är en britt i USA. Det, i mitt huvud är två väldigt pryda länder när det kommer liksom till knulla saker. I alla fall så frågar hon det och då svarar gynekologen att vanligt är då att kvinnor använder vibrator on their front part. Okej, okay, så
istället för i röven, eller vad menar hon?
Alltså det är ett väldigt viktigt ord den här gynekologen inte kan säga. Jaha. Och då, det är liksom den situationen som där Sophie då känner att okej, okay, allting kommer att ordna sig. Alltså det här liksom, det är typ en fucked up situation som jag kommer få den här bebisen i. But now that I knew that you could work as a qualified obstetrician gynecologist charging hundreds of dollars to share 20 minutes of your expertise in female sexual health and still refer to the clitoris as the front part. I mean, fuck it. Anything seemed possible. I might just work from home as a freelance sayer of the word clitoris. I'd just sit there breastfeeding the baby in my flat and charge people to phone me up so I could say it out loud for them. Clitoris. It might even be a nice name for the baby. All right, maybe clitora if it was a girl.
Underbart, vilket bra namnförslag. Jag sparar det.
Clitora!
Clitora.
Det är ditt framtida barn.
Clitora Amiri. Vilken jävla king.
Alltså en grej som jag började tänka på då med det här med hur man nästan utan att hon behöver säga det grips av någon slags panik, att hon är en singel tjej som bor i någon liksom skräpig lägenhet, visserligen typ nära Sunset Strip, men ändå så här, hennes liksom hennes liv är inte så ordnat som man kanske då har fantasier om att man behöver ha det innan man skaffar barn. Och det knyter an till ett snack som jag lyssnade på mellan min favorit och guru. Får jag säga att det är min guru,
ja,
om
absolut.
Det också allas guru. Brené Brown, som jag pratade om tidigare, som har en podcast som heter Unlocking Us, men framförallt så är hon, alltså hon är mest känd för att ha skrivit böcker som handlar om mod att vara sårbar, tror jag en heter på svensk. Alltså,
ett väldigt kul Netflix-prat finns uppe. Olika TED-talks finns ute. Jag tycker hon är något så uppfriskande som en normal, riktig person som pratar om sånt här. Det är ju alltid väldigt märkliga, udda karaktärer i övrigt. Men hon verkligen tar sig an både guruismen och lyckas vara en ganska rapp och härlig, normal människa.
Men hon är en rapp, och jag tror att jag använde ordet sist när vi pratade om henne, rivig. För att hon är från Texas, hon är liksom ganska hon svär mycket och är alltså väldigt mycket en person, och hon intervjuar då och det här är ett år gammalt, det här avsnittet, men Glennon Doyle. Känner du till Glennon Doyle?
Nej.
Hon har skrivit boken Untamed, som är en sån där mega, alltså kioskvältare typ, som handlar om när hon liksom slutade vara duktig, för att koka ner det i en mening.
I had a life that women are trained to be grateful for. And yet I was angry all the time. I was just this low-level river of rage, and I felt this constant ache, this longing for a truer, deeper, realer love, and I had, Brené, this constant whisper, just relentlessly saying to me, but wasn't it supposed to be more beautiful than this? Right? And I hear that story from honest women about so many things, about their family lives, about their jobs, about their nation, about their world, and yet we are part of this universal gaslighting that tells women over and over again, no, 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 that's not real. That longing inside of you, that imagination you have that it was all supposed to be more beautiful than this, that is not real. Stay in your place, be grateful.
Nej, men jag älskar ju att prata om gaslighting. Det pågår ju, vi pratade om det för inte så länge sedan, kopplat till sexualbrott och samhällets syn på det, att det pågår en allomfattande gaslighting i att man liksom tar ifrån folk deras egna upplevelser och agens i att liksom stå upp för det man har upplevt och våga anmäla det eller våga kritisera det. Det är också gaslighting. Det går att använda ganska brett egentligen.
Ja, men hon tar bland annat upp att hon har typ haft en långtgående depression från att hon var 10, och att hon förstod sen i vuxet liv, liksom när hon började på den här resan som blev den här boken, att det nog har att göra med att när man är 10 då börjar man fatta typ sociala spelet och att kvinnor ska vara duktiga, att man är typ allt det där vi brukar prata om, mood manager, den som tolkar folk och förstår folk och liksom väldigt mycket så här emotional labor som ligger på kvinnor.
Och behaga, alltså behaga och vara till belåtenhet, och att granskningen och kritiken är så mycket hårdare om man frångår det. Herregud.
Och jag tycker också att en av de viktigaste grejerna hon säger är att det är liksom det fulaste man kan bli kallad som kvinna, och framförallt som mor, är att man är självisk.
Well, and I mean, let's talk about selfish for a moment. I mean, if you need any proof that we've been poisoned by misogyny over and over again, all you have to do is think about the fact that the epitome of womanhood, the ultimate compliment we can receive, is you're selfless. What horseshit is that, right? The way that you can achieve womanhood, the way that you can achieve womanhood is to not have a self.
Och också det som hon då kommer fram till är att det finaste hon kan ge sina barn är att vara untamed då, som hon sen börjar kalla det. Alltså att faktiskt vara sann mot sitt egna jag. För därigenom så visar hon barnen, alltså på samma sätt som att så här, barn gör inte som du säger, barn gör som du gör. Och om hon visar barnen att hon är en människa som behöver vissa saker för att vara lycklig och få vara sig själv, så kan hon också hjälpa sina barn att bli det. Och det finns en så jävla fin berättelse i det här samtalet som inte är med i boken, för att det har hänt efter att hon har skrivit boken, så berättar hon om en viktig grej som hon lärde sin son. För Glennon Doyle har då lämnat sin man för en kvinnlig partner som nu är hennes fru.
The story that I am going to tell you right now, because I've gotten the blessing from my perfect son, is that a few months ago, my son told us, sat down with me and Abby, and told us that he is gay. And a few months later, or a few weeks later, I'm sorry, he told Craig. And Craig called us right away, because we, the three of us, co-parent like a braid. And Abby and I pulled over the car and were sitting in our driveway, just in shocked silence in the car on the phone. And the first thing that Craig said was this. He said, "You guys, I just keep thinking, what if you had not owned who you were? Maybe our boy would not have owned who he is and been brave enough to share it with us."
Det som hände för mig nu med de här två olika böckerna, det är ju att jag på något sätt, varför jag tror jag tycker så mycket om The Hungover Games, och också en anledning varför jag tycker det är så viktigt att säga att jag inte är någon jävla juice, grön smoothie-person. Mm. Jag vill inte vara en del av det. Jag är så otroligt rädd för att vara en del av den här världen som håller på och fortsätter att skapa så här omöjliga ideal, mm, och också tvinga in kvinnor i en form som är för liten och för trång och för tråkig att vara i.
Mm.
Och det med den här Hungover Games pusselbiten där, det är ju att tänk om det till och med är en sån jävla gåva till ett barn, att barnet inte blir till på ett så jävla så här duktigt sätt eller liksom i en duktig form. Alltså för Sophie Heawood får en dotter. Och jag tror absolut att det fortfarande tyvärr är skillnad i att få en dotter och vad man måste tänka på då. Och det är också jätteviktigt hur vi fostrar våra söner såklart. Men att just vi, att Sophie på något sätt får en dotter i, på ett sätt som inte är så jävla duktigt. Jag tror att det på sätt och vis faktiskt är en gåva. Mm. Inte bara att det såklart går lika bra som liksom vilket annat föräldraskap som helst. Alltså det, man märker ganska snabbt också att det har inte så jävla mycket att göra med vad du har för saker runt omkring. Mm. Självklart underlättar det jävligt mycket. Det underlättar om du har pengar. Det underlättar om du har liksom ett socialt nätverk runt omkring dig så att barnet kan ha andra kontaktpersoner och så vidare, eller liksom föräldragestalter. Men det, jag tror att det just i det där, det är en sån jävla intressant bok utifrån det, att just det där är vad vi lägger för bilder på mödraskapet och vad, alltså, vi kräver av folk som mödrar.
Spontant så tänker jag, när du säger att det kan vara en gåva, jag börjar tänka på det här att folk måste förstå att de är ju förebilder för sina barn. Alltså att de, alltså, ja, barn tar ju efter hur man lever. Och jag märker nu när vi har den här podden att vissa hör av sig ganska uppgivna. Alltså, hur ska jag visa mina söner det eller mina döttrar det? Och att det verkar finnas en stor klyfta mellan vad de här föräldrarna, ofta mammor då, tycker mot vad barnen uttrycker. Vi pratade ju om sönerna förra veckan. Och då om Inga-Britt Ahlenius, som av allt det här med Göran Lambert tagit med sig, var att det är synd om sönerna att de kan bli utsatta för att bli anmälda. Mm. Och vi hade ju en take på det som var att om du får folk att vara lite försiktiga, så fine, då vill jag ett vettigt liksom resonemang, men det är ju helt sinnessjukt. Och det var några kvinnor som hörde av sig och var så här, mina unga tonåriga söner är redan jätteantifeminism och tycker att det här är jättesnedvinklat mot killar och så. Och då blir man så här, men vad hände fram till att de var 14 år? Och hur ser ert samliv ut hemma? Vad representerar hon, de här kvinnor som lever med män? Vad representerar ni i ert förhållande framför det här barnet? Och hur den då ser på män och kvinnor och vad den vet om världen eller vet om de här frågorna. Och även i det här fallet att man, alltså, inte att man ska uppmuntra folk att skaffa barn själva, men att man ska kanske tänka på att det kan ju ge en ganska cool signal ändå till ens framtida avkomma, att man tagit sig an den utmaningen själv, för det är ju onekligen mycket, mycket tuffare, alltså förutsatt att man faktiskt har en bättre relation och att man faktiskt tar hand om barnen tillsammans. Men det är ju tuffare att vara ensamstående, alltså gud, bara gråtande, skrikande barn och hantera en flaska samtidigt. Man vill ju spy och då är jag bara faster. Så ja, det finns ju någon poäng ändå i, inte att det är bättre än någon annan mamma, men att det finns en poäng i att kanske lite tänka på vad är det man symboliserar och vad är det man kommunicerar också genom sina handlingar och hur man väljer att leva.
Men jag tror framför allt som det jag tänker när du säger det där, det är ju att man är ju inte safe bara för att man lever i en kärnfamilj.
Nej.
Alltså snarare så kan ju det vara en falsk tro att man liksom ger barn det de behöver. Alltså barn behöver föräldrar som är närvarande och som kan prata med dem och som kan möta dem och spegla dem. Och, alltså, det är inte löst bara för att man är i... Vi är liksom så jävla lurade av kärnfamiljen. Och jag tror att... självklart så får ju barn också bilder utifrån. Det jag kan också märka, alltså, lite grann för att försvara de här som tror att de har lärt sina barn en sak och sen så helt plötsligt när de är 14 så är de antifeminister. Det är ju jävligt mycket bajs på, inte minst alltså i sociala medier, alltså så vi vet såna här stjärnor som typ sitter och gamar, sipprar igenom otroligt mycket kvinnohat i den typen av kanaler. Alltså det är, man blir så jävla mörkrädd. Så att det kan ju också, men det är såklart att det inte uppstår det är såklart att inte någon som kanske har en helt toppen grogrund är lika känslig för den typen av, alltså om PewDiePie typ säger något om Hillary Clinton, inte fan vet jag. Självklart så är det någonting med vad vi visar våra barn. Det är det som är så jävla läskigt och svårt också med barn, tycker jag. Att det gäller att man typ är en fullkomlig person. Alltså, och då menar inte jag en fullkomlig som i någon som är just duktig, utan jag menar kanske mer, alltså att man måste ha sån jävla koll på sig själv också och fatta och ringa in och just så här tänka typ att om jag är den enda som går runt och städar hemma, alltså om jag är den enda som överhuvudtaget lyfter ett finger, då visar jag mina barn att det är så det är, att det är mamman som sköter det. Och det är ju, då kan jag ju liksom antingen skita i det och så ser det ut som fan hemma, så då är det istället typ orosanmälan på att det liksom är äckligt hemma hos oss. Eller så men samtidigt så visar jag dem att jag hellre ligger och läser en bok än städar. Det kanske är så man ska göra. Det är ju i alla fall vad Glennon Doyle tycker att jag ska göra.
Det här var alltså Glennon Doyle som hade skrivit Untamed. Ja. Men vad hette den första författaren av boken?
Sophie Heawood, som har skrivit The Hungover Games.
Ja, bara titeln,
alltså
är
som
ju
en play på Hunger Games. Ja. Om jag ska vara liksom lite taskig mot dem som hör av sig och säger så här att mina barn har plötsligt blivit antifeminister, då är det ju någonting kanske som händer i samspelet hemma, precis som du är inne på. Att man kanske måste läsa Untamed och göra lite accordingly.
Ja, men och det är svårt att börja väl när barnet är 14, utan jag tror verkligen på att hålla barnen uppdaterade, vetskap om både historien och samtida problem, och och att hålla det där samtalet vid liv. Att det är jätteviktigt, dels för att rusta dem för nätets olika algoritmer, eskalerande farhågor och fallgropar, men också vad de möter i skolan eller från kompisar, de vanliga arenorna. Det vet man ju att det är ju en stor backlash nu överallt.
Jag tror att det avsnitt som gick i veckan i våra tv-program, det här bondgårdsprogrammet, var det som folk har hört av sig absolut mest om, förutom med fåret. Men det är när Essa typ har ett snack med Kalle om, för att han har så här blivit arg på mig. Och har du sett det?
Jag har sett det.
Nej, och det är väldigt, väldigt många som hör av sig om det, och jag blir typ lite förvånad över att folk är så förvånade eller typ imponerade av att Essa kan uttrycka sig så där.
När händer det liksom?
När börjar jag bygga?
Ja. Alltså, så här, jag behöver se en ny skiss. Gör en ny skiss då, så kommer vi vidare.
Jag tycker att du... Jag tycker att jag måste gå en säng.
Ja.
Kalle.
Ja.
Du vet att Britta menar att ni inte menar att ni ska se sträck.
Nej, det är ju väldigt tråkigt när det blir så där.
Men Kalle.
Ja.
Du vet väl att hon inte vill höra dig vara arg?
Ja, jag förstår. Tyckte jag lät arg?
Och då måste du vara lite lugnare.
Okej, lät jag arg?
Att de ska förstå.
Okej, ja.
Men jag reagerade också på det klippet. Kanske inte förvåning, men bara uppskattning. Och jag tror att det tyder mycket på att dels att man uppmuntrar att barn uttrycker sig och berättar och funderar och sådär. Men också att man faktiskt lyssnar på barn. För så där pratar man bara om man känner att det man säger har ett värde. Och att det man säger har ett värde för de som lyssnar och att de faktiskt lyssnar. Så det kände jag när jag såg det där klippet. Men vilken bra psykolog hon kan komma att bli ändå, Essa. Vilken medlare av rang.
Men jag hoppas typ att hon inte blir en medlare. Alltså jag vill ju liksom att hon ska vara... Men du vet, apropå det där med att vara duktig och så här mood manager, det är också någonting som jag tycker är lite...
Fast det är lika
är
mycket
här...
att säga till folk. Jo. Alltså det hon gjorde mer eller mindre var att säga till Kalle, men på ett jävligt raffinerat sätt. Alltså att uppmuntra till förståelse, men att hon lite så här, nu får du tänka på det här.
Alltså det där är ju en frukt av att vi... tycker att det är ganska viktigt att så här, lyssna på barnen ordentligt och så här, förklara, självklart på deras nivå, givet olika åldrar, men så här, typ, nu blev vi, så här, jag blev arg, det var på grund av det här, men nu är jag glad igen, det var inte ditt fel, alltså inte fan vet jag, men du vet att man inte bara, alltså att man ändå berättar för dem vad som händer i en, gör ju också att de får de verktygen. Det som jag önskar med att vi ska vara lite mer untamed, det är ju såklart jättesvårt, därför att vi lever ändå i ett patriarkat. Alltså det är ju pissvårt, och ska vi leva i heterosexuella relationer så är det ju liksom vissa saker som vi typ måste liksom stå ut med, eller så här, alla är inte på samma nivå med sin feminism, om man säger så. Men det som jag tycker att det man kan göra är ju i alla fall att man kan uttrycka, alltså så här, ja, nu är det så här, jag är liksom lite sur över att det är bara jag som städar, eller så här, ja, men jag städar ändå för att vi tycker, alltså så att jag tror nog att man kan som säga det, även om de ser det och så vidare och kommer kanske också göra som man gör, så kan man ju också själv alltså typ subtweeta sig själv med sina barn.
Men det känns som att
kolla vilken jävla loser jag är. Nu gör jag det här igen.
Ja, men det känns som att folk ägnar sig åt liksom utfordring och förvaring av sina barn. Att det inte är människor de lever med och kommunicerar med, utan som ska ha mat vissa tider och vara sysselsatta hela tiden med en iPad och ha en säng att sova i. Alltså jag tycker det blir jätteilla till mos om folk inte pratar med sina barn. Alltså förklarar saker eller lyssnar.
Fast jag tror att alltså jag tror nog att folk har extremt höga ambitioner med sitt föräldraskap.
Ja.
Men alltså jag tror verkligen det. Alltså utifrån så här, hur nu är jag inne i det träsket med så här, alla olika, du vet, diskussionsforum som finns, vad folk typ skriver till mig,
men
och
folk
frågar
skriver
och
ju
vad
där som... och skriver till dig för att de är ambitiösa. Det är ju inte tvärsnitt av någonting, så är det ju.
Ja, men jag får ändå inte bild. Jag, men det som jag vill vända mig emot är ju att bilden är just precis där som du säger, att barnen ska vara så aktiverade hela tiden. Att det ska vara så här, typ du är lyckad förälder om det är tennis på tisdag och gympa på torsdag och sen på helgerna så gör ni liksom, så åker ni ut på någon så här utflykt och sådär. Alltså jag tror att det där, alltså man kanske skulle ligga så här, istället för tennis på tisdag så kanske så här snacka med varann liksom, på riktigt, alltså inte så här, för jag tror att den där duktigheten gör att man inte låter sig själv vara en person med sina barn, och då kommer dina barn aldrig att lära känna dig, vilket är liksom supersorgligt. Alltså man tänker så här, att det är typ det viktigaste i ens liv, men så länge man ska hålla den där så här duktig mamma-fasaden som är så här en mer som en cheerleader typ, med allt som ryms i den nidbilden, alltså så här peppig, glad och hitta på roliga saker, men det är liksom ögonen är döda, och det är typ det, den bilden vi har av en så här morsa. Då är det alltså att vara lite mer så här typ mommy needs a drink, typ det har varit en jobbig dag. Att
alltså gud vad många redan kassa föräldrar som kommer att höra det här, bara ta det och springa. Alltså vi kan,
jag
känner tillräckligt inte många som har kassa föräldrar och har vuxit upp bland folk som har föräldrar som aldrig städade, aldrig lagade mat, sket i ungarna. Så det finns ju ett best case och ett worst case scenario här, men ni som överanstränger er, unna er en drink.
Om vi säger så här då, bilden i media är ju onekligen, om du scrollar igenom ditt Instagramflöde, jag tror att det är ganska många bilder. Nej, du har blockat alltså alla, ja. Mutat. Men alltså, där finns det ju, om vi säger den bilden som Instagram matar oss med, och inte minst i coronatiden när det blev så här, hur ser ert schema ut för homeschooling och så vidare? Alltså alla olika så här aktiviteter man ska hitta på när barnen är hemma och typ inte låta dem ha tråkigt. Jag är ju väldigt en stor förespråkare för att låta barnen ha tråkigt.
Nej, men om vi säger inte bara ha tråkigt, utan uppfinna lekar själv, och två, inte lägga ansvaret på andra att hitta på lekar åt dig, och tre, vad Betty Draper sa, mina ord i livet, only boring people are bored. Tro på det till 100%. Ha lite fantasi.
Perfekt.
Lite kreativitet. Perfekt.
Men det, den typen av föräldraskap är ändå liksom det som vi matas med. Sen finns det ju säkerligen också liksom kassa föräldrar, men jag tror att de flesta som kommer lyssna på det här och 100%. Som typ hänger på internet får liksom bilden av i våran filterbubbla ser det ändå ut som att allt är liksom toppen, och barnen har så här vita kläder, alltså vem fan, ett barn kan inte ha en vit tröja, det blir liksom fläck på 0,0 sekunder, det är helt sjukt, men ändå så finns det där, och det vill jag bara säga att den personen måste vi döda, och man kan liksom inte leva efter det, därför att du blir olycklig, och faktiskt så om du skiter i din egen lycka så tänk på dina barns lycka och vilka personer de växer upp att bli.
Men du, Britta med ett T, hur ska du ta dig vidare den här dagen, den här veckan? Är jag nyfiken på.
Alltså nu är ju jag frisk. Alltså nu har jag varit hemma. Från och med imorgon får jag liksom vistas bland folk igen. Men alltså
så att,
ja, herregud. Alltså nu ska det handlas matvaror. Vet du, alltså det är så jävla sorgligt att jag har köpt saker på internet som en jävla galning, och det var så riktigt sorgligt att min bästa leverans var en med ekologiska städprodukter. Va? Har jag inte precis suttit och pratat om att vi måste sluta vara så jävla duktiga?
Jo,
och
därför är det behöver jag inte säga leverans. Det. Som tur är så behöver inte jag säga det, för du sa det själv precis. Jättebra.
Fan också. Jag borde få en elstöt varje gång jag tänker att det är härligt att städa.
Det är en så bra idé. Men hörni, det här var allt för den här veckan. Britta och Parisa finns på Instagram, och där tjabbar vi gärna mer. Bråkar, diskuterar eventuellt rakt av.
Puss och kram!
Adjö.
Adjö.
Can't make those other the people around me uncomfortable.
Right. And I think that, Brené, we really believe I can't pay the price of making everyone else uncomfortable, so I will swallow this. We don't know that there's a price to pay for the swallowing. right? That every time, there's a price to pay by making it awkward on the outside, but there's a bigger price to pay by swallowing the truth on the inside, because that is how we slowly abandon ourselves.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.